Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ber. Kom Herre, välsigna den här stunden på våra hjärtan. Kom och förklara ditt ord för oss. Kom och var oss nära. Be om i Jesu namn. Amen. Ämnet för den här predikan har jag satt i glädje mitt under lidande. Kristus i er kärlek, härlighetens hopp. Paulit tema för texten. Söndagens tema är kampen mot mörkrets makter. Allt sedan syndafallet har djävulen haft makt här på jorden. Det synes är det han som har styrt över jorden. Djävulen med alla hans änglar har hållit människorna fångna borta från Guds ljus. Den onde fick våra första föräldrar att falla, avfalla från Gud. De blev oheliga och de blev rädda för Gud och hans helighet. Och ända sedan den dagen finns det en naturlig oro i oss knippad med att överträda bud, att synda. Gud kan i sin helhet inte fördra synden eller syndaren utan Jesus. Utan Jesus så förtärs människor som torrt gräs och kastar sin glödhet hon. Det här medför att det finns en naturlig rädsla för syndaren när vi tänker på Gud och hans helhet. Den i synd fallna människan, alltså vi, drar oss bort ifrån Gud. I vår syndiga natur vill inte tänka på honom, hans helhet, eller på vår död och den kommande domen. Vi vill hellre tala om det här livet, leva det bästa liv vi kan här och nu, med alla njutningar som det innebär, och det här livet kan erbjuda. De unga brukar tala om YOLO, eller inte om någon har hört det, you only live once. Vi hittar hellre på fantasifulla slut på våra liv än att lyssna till vad Bibeln säger. Bland annat Astrid Lindgren och hennes fantasifulla berättelse om bröderna Lejonhjärta och Nangijala. Det är saker som man ofta lyfter upp när unga har dött. Hur kan man läsa om på dödsannonser eller i mediaflöde på deras Facebook-sida? Kyrkan idag erbjuder också en annan verklighet än den som Bibeln talar om. Liberal teologi talar om en himmel utan helvete, en Jesus utan kors och uppståndelse och en Gud som är harmlös och kärleksfull utan helhet och krav på syndaren. De läser Bibeln som en bok med myter och legender. Jag vet när så började de hur dåraktig de forna kristna trodde. Vi lever fortfarande i ett stort mörker. Och den onde är fortfarande mycket aktiv att förleda och misskreditera Gud även idag. Men så har han gjort under alla tider, ända från skapelsens början, har misskrediterat Gud. Och när vi ser på alla lockelser som finns i vår värld och alla falska trosuppfattningar som erbjuds och bjuds ut i vår värld. Så det är ett stort Guds under varje gång vi träffar på någon sant troende kristen. Det var Paulus också mycket medveten om. Och i Kolosserbrevet så överflödar Paulus av glädjen över att det finns troende i Kolosser. Det är lätt att förstå Pauli glädje. Nu minns hade Paulus varit fängslad i Rom. Han var fängslad i Rom när Epafras kom till honom. Nu sitter han i husets arrest där. Det är troligen i början av hans fängelsetid. Men ändå har han varit bort från arenan nästan 3 år sedan. Paulus är inte ensam och hade fysiskt bättre än han hade på många haft tidigare. Nu får han bo i ett hus och han får ta emot besökare. Men fortfarande kan jag förstå av det som vi vet om Paulus, att han var orolig och bekymrad över hur det gick med missionen mot hedningarna. Hur hade det gått för församlingarna? Han har grundat när han varit borta så länge som 3 år. Ni minns kanske att Isas barn övergav tron på Gud och Mose efter att Mose hade varit borta mindre än 40 dagar. Så hade det gått när Paulus hade varit borta så länge från de kristna han var ämnad att predika för och verka bland. Varje brev han skrev under sin första fångenskap så innehåller en stark längtan från Paulus att få återbesöka alla församlingarna igen. Han ville med egna ögon se hur det var med medlemmarna. Han ville personligen tala med ledarna och riktigt få känna på Kristi ande som var verksam i dem. Det hade samma tro, samma bekännelse, samma ande. Visst hade han hört om deras tro. Det stillade hans oro och gav honom glädje för en tid. Men ingenting går upp emot att få mötas öga mot öga i broderlig gemenskap. När Paulus sitter med all den här längtan inom sig och den frustrationen han upplever inbördes av att inte få resa eller träffa församlingarna, det är då Epafras kommer till Paulus. Nästa gång ni hör om Epafras så ska ni tänka på att det var han som kom med glädjen till Paulus när han var fångad i Rom. Epafras, glädjebudbäraren till Paulus. Församlingarna som Paulus och hans medarbetare hade grundat, de hade inte bara överlevt, utan de hade också frodats. De hade spridit budskapet vidare. Hans kära medarbetare hade fortsatt det goda verket. Paulus får höra om människor i en församling på en annan ort som han inte hade besökt, som tror på Jesus. Församlingen Kolosse. Kolosse var en stad i sydvästra Turkiet. Paulus blir överväldigad av glädjebudskapet han får från Epafras. Då skriver han det här Kolossebrevet. Här är troligen i början av hans fångenskap. Vi kan läsa om i början av brevet så är det emot oss med honom. Och även i sluthälsningen så nämner han flera som är hos honom där. Han har glädje att ha hos sig. Där kan vi läsa om bland annat Markus, Justus, Lukas, Demas och Epafras. Han stannar hos honom där i Rom medan han skickar brevet med någon annan tillbaks. Paulus kunde ta emot människor och ha en verksamhet. Men själv kunde han lämna huset när han var satt i husarrest. Paulus hade inlett sitt brev med en lovsång till Gud, en prisning av Gud för trons under och för den nåd som han strör ut över alla människor där evangeliet om Jesus har framgång. Det var mörkrets barn. Det var främmande för ljuset, fiende till Gud. Men nu hade budskapet om deras tro nått dem. Budskapet om deras tro hade nått Paulus. Han sjunger i slutet av sin lovprisning. Strax innan vår text säger han: också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Om ni verkligen står fasta och grundar er tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himmelen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Sen fortsätter han i vår text: nu gläder jag mig mitt i mina lidande för er. Nu gläder jag mig mitt i mina lidande för er. Vi vet att Paulus led mycket, både fysiskt och psykiskt, för evangeliets skull. det han ville göra, det kunde han inte. Och fromma och goda hans planer än var, så fick han finna sig att vara fängslad och begränsad av personliga svagheter. Samtidigt som han av hjärtat oroades och våndades över hur det skulle gå för den kristna kyrkan han var satt att tjäna, var han fängslad och förhindrad att möta och träffa den. Så fick han endast genom brev, genom en skaratogna besökare fick han föra ut evangeliet och verka på det viset. Så evangeliet hade mänskligt sett blivit kraftigt begränsat när hedningarnas apostel sitter personligen fängslad i Rom. Paulus led över att inte kunna göra mera. Han plågades av alla begränsningar och faror som hotade församlingarna. Det var flera faror som hotade hela tiden. Men evangeliet var inga bojor, utan den frukt det fick den genom svagheten. Det fick också Paulus lära sig senare eller tidigare, när själv bar om att bli befriad från fysiska besvär. Paulus kämpade många gånger med under tårarna rinnan ner för sina kinder, fram mod och förklara för sina bröder och systrar i tro om det hoppet han har i Jesus. Han ville att de skulle äga det i sitt hjärta. Han ville att de skulle veta hur stort det ljuset är och bärfast hoppet är i Jesus. Han led för det underbara evangeliet om Jesus. Han led för att det skulle bli nedskrivet och bevarat även till oss som aldrig sett den uppstående själv. Gud ville uppenbara och vill fortfarande uppenbara ljuset, sin frälsning på hela världen. Och den underbaraste sanningen som kunde nå Paulus, där han satt som en sann fånge för Jesus, var kunskapen att Kristus är i hedningarna, Kristus i er. Att hedningarna som han själv inte träffat eller tidigare predikat för, hade trodde på Jesus. Den helige ande hade genom evangeliet om Jesus Kristus, som hans medarbetare predikade, väckt tron hos människor. Verket gick vidare, trots att Paulus var fängslad. Tron gick från person till person, där budskapet om Jesus gick fram. Att hedningar kommer till tro och är hängivna sin nya tro, ända in i döden. Det här är en bekräftelse på att budskapet om Jesus är sant. För profeterna i Gamla testamentet profeterar om detta. Under Messias tid så skulle hedningarna komma till tro på Jesus. De skulle glädja sig över Messias. Det är därför som Paulus säger till de här hedningarna, Kristus i er, det är härlighetens hopp. Det är det hoppet han hoppades på. Kristus skulle bli förhärligad i hedningarna. Det är underbart. Det är en underbar upplevelse när man får möta människor som har hjärtat tro på Jesus, som har satt hela sitt liv i hans händer. Och det är rörande att se unga människor välja att leva sina liv i evangeliets tjänst. Det var stort för mig att träffa över 100 unga pastorer och studerande under min korta tid i USA. De här ungdomarna hade valt att pruta på levnadsvillkoren och livskvaliteten för att tjäna Guds rike, Kristi kyrka och församlingarna runt om i vår värld. Unga som väljer att åka ut som missionärer eller på utmanande uppdrag. De flesta av dem med små barn. Unga som kommer inte att få bo där de själva vill. Eller ha det drömhuset de har drömt om. Eller leva drömlivet. Det har valt att tjäna Gud och får välja bort en hel del. Det är även tröstande att idag se kristna, ungdomar, barnfamiljer eller äldre som väljer att prioritera gudstjänster och bibelstudier i en värld där utbudet på underhållning är gränslöst. Det finns alltid en oro blandat med glädje. En oro som ständigt tär på föräldrar och syskon och faddrar och pastorer i församlingarna. ska den här ungen bevaras i tron? Vad kan vi göra för att de ska trivas och vilja vara med i vår församling? Och jag som förälder eller pastor talar om Jesus för dem så ljuvligt. De aldrig vill gå bort från honom. Eller hur kan vi som församling med alla dem som skulle behöva en kristen gemenskap och få dem att trivas här med oss? Gör vi någonting fel? Eller inte fel era? Trots att vi ärligt önskar att du ska komma med och hitta gemenskapen med oss. Liknande oro var också Paulus på. Men oron var inte hans drivkraft. Inte rädsla för mörkret som ska driva oss, utan kunskapen om det underbara ljuset vi har. Paulus hans medarbetare predikade Jesus genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att föra fram varje människa fullkomlig i Kristus. Han säger, för det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktig i mig. Det är mörkt i ett hus. Man tänder en lampa. Då flyr mörkret. Paulus bekämpar mörkret med det sanna ljuset Jesus Kristus. Han gör det med all vishet. Han förmanar och undervisar. Det är ett positivt sätt att föra fram evangeliet på hur man verkar. Och försöka få Jesus förhärligad för dem på alla sätt. Han berättar om Jesus, hur mycket han har älskat oss, vilken frukt hans kärlek har gett oss. Vi är Guds barn, Gud är vår far. Jesus kom som ljuset i vårt mörker. Hans ljus lyser upp vårt mörkaste mörker. Våra dödaste tankar tar han bort. Han ger oss hopp igen. Jesus är vi heliga och rena. Vi kan gå in i ljuset och möta vår heliga Gud utan att skamma. Utan att vara skamsen eller rädd. Ljuset från Jesus, det genomstrålar oss. Det renar oss från allt vårt mörker. Av synd och ovilja mot Gud och våra medmänniskor. Jesus, alla våra synder förlåtna. Vi har frid med Gud. Vi påminns också idag om vikten av att gå ut med glädjebudskapet. Och låta Guds ord mäktigt verka bland oss. Vi kan delta i den här kampen mot mörkret genom att sprida evangeliet om Jesus till alla vi möter. Låt gå att vi inte är mäktiga förkunnare eller evangelister som tänder stora brasor och omvänder mängder med folk. Men även ett litet värmeljus som tänds i ett rum där det är kolsvart lyser upp. Att stilla berätta om hoppet som vi äger i Jesus för människor vi talar med. Det är många gånger tillräckligt. Absolut mycket bättre än att ingenting säga när det gäller att evangelisera. De små värmeljusen, de brinner ett tag och de ger ljus och värme. På samma sätt använder den helige ande dina ord för att väcka dem du vittnar för till tro. Och ibland kan ett litet värmeljus sätta eld på ett stort hus. Anden kan använda dina ord till att frälsa den människa du talar med och hela hans familj. Vi vet aldrig vilka tankar Gud har eller vad han har för avsikt att göra med dem vi får dela evangeliet med. När jag var i USA så berättade en pastor om en kvinna som han haft bibelundervisning med. Han försökte få henne till medlem i kyrkan. Hon lämnade dem. Han miste kontakten med dem. Men 4 år senare så hör hon av sig. För hennes vän hade blivit sjuk. Obotligt sjuk i cancer. Hon undrar om pastorn ville besöka familjen. 3 veckor senare så löper han hela familjen. Han på rekanat var det till en döende man En manhan som han på ett par veckor senare på jordfästa. Då får han predika evangeliet om världens ljus, frälsaren Jesus Kristus. För alla hans släkt och vänner som är där. Så vi vet aldrig vad våra ord har för bäring. Budskapet om Jesus, det vet vi att aldrig är overksamt. Kanske aldrig får se resultatet av våra vittnesbörd själva. Eller våra predikningar. Men tröttna inte. Vi vet att Gud vill nå alla människor med sitt ord. Budskapet om Jesus, det lyser. Och jagar mörkret där det blir predikat. Trots att vi inte ser genast frukter av det. Det är fortfarande den ljuvligaste sanningen som kan bevittnas. Kristus i er är verkligen härlighetens hopp. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Må hans heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod till änden. Och bli saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.